I snart 23 år har jag och Britta varit gifta. Men tänk så här, att under vårt första år, det är länge sedan nu, jag har precis gift oss, Täby kyrka, fin stenkyrka från 1200-talet på våren. Åh, så vacker. Hon var så snygg. Och jag med. Sen ganska snart efter, då drar Britta hem till en annan och bor med honom. Ja, så kommer hon hem. Jaha. Så går en tid och sen så drar hon iväg och bor med nästa karl. En tid och så kommer hon hem. Och sen drar hon iväg igen till nästa karl. Och kommer hem. Hade jag kunnat fortsätta älska henne? Hade vi varit gifta i 23 år snart då? Tveksamt. Det är ju nästan inte möjligt. Det kommer det handla om idag. Lite halvgalen kärlek. Envis kärlek kanske. En kärlek som inte riktigt går att begripa sig på. Som bara håller i och håller i. Under våren, som Alva nämnde, så kommer vi ha vår stora serie som kommer gå i tre olika sjok, hela evangeliet till hela människan under hela livet, som är då utifrån visionsformuleringen. Och kommer stanna upp 4 veckor på varje. Och nu i februari, 4 söndagar, kommer vi tala om 4 profeter i Gamla testamentet. Hallå? Evangeliet, är inte det i Nya testamentet? Jo, helt rätt. Om man tänker på de 4 evangelierna så är det Nya testamentet. Men evangelium är på något sätt så mycket mer. Evangelium handlar om Guds oerhörda kärlek till människan, som är hans drivkraft, som får sitt yttersta uttryck i att Gud blir människa i Jesus Kristus och ger sitt liv på korset. Erbjuder förlåtelse och evigt liv till varje människa. Det är ju evangelium och det beskrivs ju väldigt utförligt i evangelierna. Men Guds oerhörda kärlek, hans utgivande kärlek, förlåtelse och barmhärtighet, den har vi ju faktiskt i hela skriften. Därför kommer du idag att få höra evangeliet enligt Hosea. Hosea bok. Jag tror inte att den är sönderläst i din bibel. Vi ska tala om några av de här så kallade småprofeterna. De kallas inte så för att de var väldigt små, utan för att deras böcker är ganska små och korta. Där visserligen Hosea är en av de längre av böckerna. Men de här små profeterna, det är de 12 sista böckerna i Gamla testamentet. Och en del av dem är riktigt svåra. Och inte så uppbygglig läsning. Om man bara läser så tänker man så här, vad i all sin dar står den här boken med i Bibeln för? Gud, vad tänkte du? Vet du, det är helt okej att känna så. Det är fler än du som har tänkt den tanken. Men vi hoppas att när vi kikar på de här småprofeterna, 4 stycken olika, att det ska bli lite, ska vi säga, tillgängligt för dig. Det är inte bara så här, ja, här är de här konstiga Nahum, Sefania, Obadja, liksom, utan de blir lite så där, okej, man kanske kan hitta någonting intressant i de här böckerna ändå. Så Hosea bok, idag blir det blir lite mer än vanligt, lite längre. Yes, jag vill ha det. Lite mustigt, lite sådär, så du får hänga med. Så putta på den som sitter bredvid och säger, det blir jättebra idag. Så. Och somnar de så är det tillåtet att puttas lite till. Hosea bok. Vart är vi någonstans? Jo, vi är ungefär på 750-talet före Kristus. I det som kallas för Israel. Nähä, det är klart för Israel. Ja, men det är inte så enkelt. För ungefär 200 år tidigare, eller strax här, 950 någonstans. Då har vi de tre första kungarna i Israel. Kung Saul, kung David och kung Salomo, den visaste av dem alla. Då gick det ganska bra. Sen kom Rehabeam, Salomos son. Och där gick det åt skogen. För när han ska tillträda tronen, då säger han till folket så här. Om ni tyckte Salomo var hård, ha, passa er. Tyckte ni det var höga skatter? Ha, jag ska samla in. Och märkligt nog så säger folket så här. Då vill inte vi vara med. Och så gör de det. De är inte med. De säger, då är inte du våran kung. Det här är inte vårt land. Så jag tror att det är 10 av 12 stammar av de 12 Israel som säger, vi är inte längre med. Det är inte vårt land. Så Israel delas i en stor del som kallas för Israel och eller Efraim också. Och den södra delen med Jerusalem som kallas för Juda. Så det är därför som när du läser en del av kungaböckerna och kanske Samuelsböckerna, krönikeböckerna, så står de Efraim och Juda och Israel. Man tänker bara så här, vart är vi någonstans? Och då är det så att så fort det står Efraim eller Israel, då är det den norra delen. Samarien, Samaria som huvudstad. Och Juda, då är det Jerusalem, den södra delen. Då har vi lite koll på ungefär. Så vi är i den norra delen, Nordriket, ungefär 750 före Kristus. Vi har Hosea, hans hustru Gomer och kung Jerobeam. Kungarna i Nordriket, de var inget vidare. Det gick lite bättre för Juda. Om man tänker på vissa aspekter. För Nordriket går bra. Alltså de har pengar, det är välstånd, det funkar rätt bra och det är ganska politiskt instabilt runt omkring. Vilket gör att Nordriket Israel kan blomma lite mer. Så det går bra, det är pengar på kontot och det flyter på. Nästan. De har bara glömt en lite viktig sak. Den där Gud. Just det. Honom bommade vi mitt i allt det här. De vänder sig bort ifrån Gud. Det är massa avgudadyrkan och Baalsprofeter och you name it, liksom. Massa sånt. Och vad gör Gud då? Jo, då sänder han en profet. Nämligen Hosea. Som kliver in och ska påminna folket om vägen tillbaka. Och i Hosea bok. En del av er har läst den nu i veckan och andra kommer känna efter den här söndagen att jag måste läsa Hosea. Då är det så att de första tre kapitlerna handlar om Hoseas liv och tjänst, lite mer berättelseaktigt. Och sen så från vers kapitel 4 till 14 så är det mer liksom Guds ord, uttalanden, ganska mycket bildspråk om Gud och folket och vad han har tänkt. Där har vi lite grann ett upplägg för Hosea bok. Och du ska få tre stycken huvudstråk som jag vill plocka fram i Hosea bok. Och den första handlar om en kärleksrelation. Tillbaka till mig och Britta. Eller tillbaka till ett äktenskap. För att en av de vanligaste bilderna i Bibeln på relationen mellan Gud och sitt folk. Vi ser det i Gamla testamentet. Vi ser det i Nya testamentet mellan Jesus och församlingen. Är bilden av kärleken mellan man och kvinna. Mellan äktenskapet, mellan brudgummen som väntar på sin brud. Så att det är en passionerad, det är lite het kärlek men också en vardagskärlek. Men den väldigt tydliga kopplingen. Du ska få några exempel från Jesaja bok, Gamla testamentet. Som en brudgum fröjdar sig över sin brud, så skall din Gud fröjda sig över dig. Du man som har gift dig när du stod i kyrkan och du såg din brud klädd i vitt. Det var inte svårt att dra lite på munnen och känna så här, yes, det är jag som är kung i världen. Jag har fått allt. Som en brudgum fröjdar sig över sin brud, så gläder sig Gud över sitt folk. Vilken bild! Eller i Efesebrevet, ni män, älska era hustrur så som Kristus älskat församlingen och offrat sig för den. Här blir det ju väldigt tydligt. Äktenskapet en bild mellan Jesu kärlek och hans församling. Och i Bibelns sista bok så står det om ett bröllop. Lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Och vilken är bruden? Jo, det är hans församling, hans folk. Så det här är en jättetydlig bild genom hela skriften, den kärleksrelationen. Sen i Hosea bok, här blir det lite annorlunda, för det är inte bara en bild. Det är inte bara så att Gud talar liksom i lite bilder så här, utan han säger ju till Hosea. Hosea, ja Gud, gå och gift dig. Oh. Vad trevligt, kanske du tänker. Mm. Flera av profeterna får göra ganska kraftiga, kan vi säga, profetiska handlingar. Någon av dem han liksom slår hål på husväggen och kryper ut där. En annan får ligga på sidan ganska länge. Någon går naken en period. Alltså det är lite märkliga profetiska handlingar. Och Hosea får uppgiften så här. Gud säger, Hosea, gå och gift dig. Yes, tänk och säga, det klarar jag. Det var inte så svårt. Problemet är att Gud säger någonting mer. Han berättar vem han ska gifta sig med. Och så här står det i inledningen på Hosea. Detta är början av Herrens ord genom Hosea. Herren sa till honom, gå och skaffa dig en otrogen hustru. Och barn till en otrogen hustru. För landet har varit otroget och övergett Herren. Nu blev det inte lika roligt längre. Hosea, gå gift dig med en otrogen kvinna. En del bibelöversättningar skriver, gå gift dig med en hora, med en prostituerad, med en sköka. Ja, nu var det inte lika glamoröst att vara profet längre. Och han ska göra det för att det ska gestalt relationen mellan Gud och hans folk och folkets relation till sin Gud. Ett bortvänt folk. Och Hosea gifter sig med Gomer. De får ett barn. Gomer drar iväg igen. Försvinner. Kommer tillbaka. De får flera barn, får tre barn, och de här barnen får symboliska namn. Och vi läser om dem sen, till exempel i första Petrusbrevet, så plockar Petrus upp de här namnen. Och i texten så är det lite nyanser, och det verkar vara så att ja, det första barnet, det är nog Hosea pappa till. Men de kommande två barnen vet vi inte ens om det är Hosea som är pappan. För Gomer, hon försvinner där. Hon går hem där, hon försvinner där, kommer tillbaka och så blir det fler barn. Och kanske är det så att Hosea bara är pappa till barn nummer ett. Vi fortsätter läsa från kapitel 3. Herren sa till mig, alltså till Hosea, gå och älska din hustru igen. Fastän hon älskas av en annan och har begått äktenskapsbrott. Älska henne, så som jag, Herren, älskar Israels barn, trots att de vänder sig till andra gudar och älskar druvkakor. Druvkakorna var sådana gåvor man offrade till avgudarna. Och i det här sammanhanget så står också att Hosea får köpa tillbaka henne. I vilket sammanhang har hon hamnat? Så han måste slanta upp och köpa tillbaka sin egen fru. Och hela bilden är vad då? Jo, så som jag älskar Israels barn trots att de vänder sig bort ifrån mig. Ett kärleksförbund som den ena parten bryter gång på gång på gång på gång. Och han får köpa tillbaka henne. Och redan här någonstans så ringer en liten klocka. Så här, vänta, någonstans har jag läst om någon som köper tillbaka, betalar ett högt pris, kanske till och med sitt eget blod, för att köpa tillbaka sin älskade till sig själv. En kärleksrelation där tyvärr den ena parten bryter det här förbundet gång på gång. Det är ena stråket. Det andra spåret handlar om en sann tillbedjan, har jag kallat det. Alltså att min tro på Gud, mitt liv med honom, sitter ihop med resten av livet. Tron på Gud är inte bara en tanke, tron på Gud är inte bara en bekännelse, utan det har att göra med hela mitt liv. Hela min tro har att göra med hela mitt liv att göra. Och hela mitt liv har att göra med hela min tro. Det är inte två skilda saker, utan en sann tillbedjan. Och vi ska läsa en text som den verkar hoppfull. Det är nästan som att tänka så här, åh, äntligen har de förstått. Äntligen så vänder de sig till Gud. Vi läser tillsammans från kapitel 6. Låt oss lära känna Herren, säger folket. Ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens. Och han ska komma till oss liket regn, liket vårregn som vattnar jorden. Och för dig som har varit med lika länge som mig, kanske uppvuxen i en pingkyrka, så börjar det ljuda en sång i huvudet, va? Han ska komma över oss, liket regn, liket vårregn som vattnar jorden. Vad härligt. Ja. Ja, trodde vi, ja. För att Guds respons på det här, han som ser hela livet och rakt in i hjärtat, när han får höra de här vackra orden, de kanske till och med sjöng, han ska komma, så svarar Gud, hur då? Jo, så här. Vad ska jag ta mig till med dig, Efraim? Vad ska jag ta mig till med dig, Juda? Er kärlek är som morgondis, som daggen som tidigt försvinner. Du vet, det räckte bara till förmiddagskaffet, den här överlåtelsen. Därför har jag utdelat mina hugg genom profeten och dräpt dem genom orden från min mun. Så ska domen över dig stå fram i ljuset. Ty jag har min glädje i kärlek och inte i offer. Och i kunskap om Gud mer än brännoffer. Det här är ord som Jesus fångar upp i Matteus 9, Matteus 12. Gå och lär er vad detta ord betyder. Jag vill se barmhärtighet och inte offer. För här verkar det ganska tydligt att den här fina sången som ljöd, åh, nu ska vi vända om till dig, Gud. Det är bara luft. Det är ju bara så här. Gud säger det. Det betyder ju ingenting för er. Det är bara ord. Ja, 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 ni går till templet och offrar och ni kommer hit och sjunger. Men vad då? Det har ju ingenting med era liv att göra. För situationen i landet, den är så här. Ta nästa. Hör Herrens ord, ni Israels barn, till Herren går till rätta med dem som bor i landet. Eftersom ingen sanning, ingen kärlek, ingen kunskap om Gud finns i landet. Man svär och ljuger och mördar och stjäl och begår äktenskapsbrott. Man far våldsamt fram och blodsdåd följer på blodsdåd. Det är situationen i landet. Och på ett sätt är det här samma budskap som alla profeter i Gamla testamentet har. Det är samma budskap som Jesus kommer med, som du läser om i Paulus brev. Vadå? Jo, nämligen att det inte är bara munnens bekännelse som är grejen. Utan det är om det finns ett liv bakom. Det måste vara äkta. Det är inte att följa bara lagens ord, utan lagens innebörd som är poängen. Att hjärtat på något sätt får ett uttryck i mina handlingar, i mitt liv. Sagt, ni offrar, ni sjunger, ni ber, men bara i det yttre. Livet följer inte med. Därför kommer de här ganska vassa orden. Där profeten ropar mot en falsk tillbedjan. Profeten ropar mot det som bara är yt. Mot det som bara ser ut att vara, men som inte är i verkligheten. Utan kallar till både liksom en äkta tillbedjan och ett äkta liv. Och kanske det här är lätt mot liksom bilden av en profet som kallar till omvändelse som vi lätt ser. Så det är en kärlekshistoria i botten. Lite tragisk. Mycket smärta. Hosea frågar efter en sann tillbedjan. Men så visar också han på en barmhärtig Gud. Att Gud är förlåtelse. Gud är nåd. Ja, det kan finnas konsekvenser för deras synd. Och det ser vi gång på gång. Vi kan se det både i skriften, vi kan se det i historien. Du kanske kan se det i ditt liv. Att ibland, jag ställer till det här borta. Jag gör si. Så bara, vad har jag gjort? Gud, förlåt mig. Han säger, Jörgen, jag förlåter dig. Åh, härligt, yes. Men det finns fortfarande konsekvenser här borta som jag kommer få leva med. Gud har aldrig lovat att ta bort alla konsekvenser av vårt handlande. Utan de kan få leva med. Och sen hjälper mig Gud i det. Han förlåt mig, jag är fri, jag kan gå vidare, få leva i den glädjen. Men en del konsekvenser kan finnas kvar. Och det ser vi i vad folket också får möta. Och man kan bara tänka så här. En bekännelse. En konsekvens av min synd har varit att en människa dog. Och han dog på ett kors för 2000 år sedan. Det är en konsekvens av min synd. Där han betalade för min skuld. Så var han tvungen att ge sitt liv i detta. Så Gud tar bort skuld, skam, relationen återupprättas. Men ibland kan jag få leva med en del konsekvenser av mitt handlande. Men genom profetens röst så lyser Guds förlåtelse, Guds nåd och godhet högre än dom och konsekvens hela tiden. Och det som är jätteviktigt, när du läser om omvändelse, om du försöker läsa lite profetböcker eller om du läser om omvändelse i Nya Testamentet, kom då ihåg, om du glömmer allt om Hosea idag, kom då ihåg detta. Det är aldrig Guds vrede som tar dig till omvändelse. Utan det är Guds godhet som för dig till omvändelse. Paulus säger det i Romarbrevet. Förstår ni inte att det är Guds godhet som för er till omvändelse? Varför? För att om jag är på väg hit, jag lever i synd, jag ställer till det. Vad är vägen framåt? Är det välsignelse? Nej. Vart är den goda vägen? Den är där borta i Guds vilja. Och Gud vill det goda för mig. Därför är det Guds godhet som ställer sig i vägen och säger, Jörgen, omvänd dig. Det är inte Guds vrede. Det är inte liksom, skärp dig Jörgen. Nej. Utan det är den här kärleksfulla rösten som säger, Jörgen, stopp. Gå inte dit. Här finns ett stup. Här finns det kvicksand. Här finns det mörker och elände och trasighet. Och jag vill inte se dig i detta. Utan jag kallar dig till omvändelse. Varför? För jag vill leda dig in på en god väg. En välsignad väg. Där ditt liv kan blomstra. Där det jag har tänkt för dig kommer till uttryck. Det är alltid Guds godhet som för dig till omvändelse. Och om vi ibland uppfattar att profeterna är lite vassa i rösten, så är det någonstans det här desperata ropet. Men lyssna då, kära folk. Hör ni inte? Förstår ni inte? Där borta går vägen. Sluta. Vänd om till livets väg. Glöm allt om Hosea, men glöm aldrig att det är Guds godhet som för dig till omvändelse. Det är inte Guds vrede. För Gud vill inte döma, Gud vill inte straffa, utan Gud vill välsigna och förlåta. Och vi ska läsa en av de vackraste texterna i Gamla testamentet, tycker jag. Jag kom på, jag säger nog det ganska ofta, men att det finns så mycket vackert i den här boken. Men en av de vackraste texterna i Gamla testamentet, där Guds hjärta, det blir så tydligt. Det är ett sånt desperat rop, det är en sån kärlek. Från kapitel 11. Lyssna. När Israel var ung fick jag honom kär. Och ut ur Egypten kallade jag min son. Vi pausar där bara. Här har du två grejer. För det första, har du att här blir Israel helt plötsligt en son. Nu är det inte hustru längre, utan nu är det en son, men det är folket. Och sen har du ett ord som talar både bakåt och framåt. Ut ur Egypten, vad är det? Ja, men det är befrielsen från fångenskapen. Mose uttåg från faraos slaveri. Och sen om vi går in i evangelietexterna, när Josef och Maria flyr med Jesus barnet till vad då? Till Egypten. Där citerar, om det är Matteus som säger sen när de kommer tillbaka, och ut ur Egypten kallade jag min son. Så här är en rad som fångar in fångenskapen, friheten, och fångar in Jesu liksom återvändande från Egypten också. Vi fortsätter. Ut ur Egypten kallade jag min son. Men ju mer man kallar dem, desto mer drar de sig undan. De offrar åt balerna, tänder rökelse åt avgudarna. Ändå var det jag som lärde Efraim att gå. Som tog dem i mina armar, men de förstod inte att jag ville hela dem. Med lena band drog jag dem med kärlekens band. Jag var för dem lik en som lättar oket över deras nackar. Jag böjde mig ner till dem och gav dem mat. Några verser längre ner. Mitt folk hänger fast vid sin otrohet mot mig. Och hur man än kallar dem till den som är där ovan, upphöjer ändå ingen honom. Men hur ska jag kunna överge dig, Efraim? Ska jag lämna dig, Israel? Hur ska jag kunna göra med dig som är Adma och behandla dig som Sebojim, för att få grannstäder till Sodom och Gomorra som förstördes där? Mitt hjärta vänder sig i mig och all min barmhärtighet vaknar. Jag vill inte utföra min brinnande vrede. Jag vill inte ödelägga Efraim igen, för jag är Gud och inte en människa. Jag är helig bland er och vill inte komma med vrede. Gå tillbaka en bild, Rickard. Vers 3. Det var jag som lärde Efraim att gå. Du som är förälder, och som har gått med dina små barn, de håller i pekfingret och så försöker de gå. Och man håller och man stöttar. Här har du en älskande Gud som har sitt lilla barn. Det var jag som gav dig mat. Det var jag som beskyddade dig. Det var jag som lyfte av bördor från dina axlar. Och så byt bild igen till nästa. Och ändå så håller du fast vid din avgudadyrkan. Ändå så vänder du dig inte till mig. Hör du ropet? Ser du tårarna i Guds ögon? Desperationen, vad ska jag göra för att du ska förstå hur mycket jag älskar dig? Och ändå, gång på gång på gång vänder du dig bort ifrån mig. Och följer vi Israels historia så ser vi hur Gud skickar profeterna, han skickar domarna, han skickar människor som befriar dem från fångenskap, från fiender, gång på gång. Och de säger, tack Gud. Och så fortsätter de på samma sätt. Hur länge ska du vända dig ifrån mig? Förstår du inte hur mycket jag älskar dig? Hör du ropet? Hör du kärleken? Desperationen i Guds röst. Jag vet inte om du har tänkt en Gud som gråter någon gång. Men här ser jag en Gud som gråter. Hans hjärta är brustet. Kom till mig. Förstår du inte? Då kanske det är lätt för oss att tänka att vilket hårdhjärtat folk. Fattar de inte? Men hur stor skillnad är det på dem och på mig? På dem och på dig. Och så läser vi Romarbrevet 5. Vadå? Jo, att Gud bevisar sin kärlek till oss. Genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Hur många gånger har du vänt dig bort ifrån Gud? Hur många gånger har du inte gjort saker som du vet? Det här är fel, det här är inte bra. Jag syndar mot Gud och mig själv och andra människor. Hur många gånger? Och Guds tårar tror jag rinner fortfarande. Så mycket att han gav sig själv. Jesus gav sig själv innan vi kände honom. Han betalade i förväg. På samma sätt som Hosea fick köpa tillbaka sin hustru som faktiskt var hans. Du är min, du tillhör mig, här är hemmaplan. Vet du, jag är beredd att till och med köpa dig tillbaka, du som redan är min. Och Gud betalar för att köpa dig tillbaka till sig. Du som redan tillhörde honom från början. Han gör detsamma för dig och mig i Jesus Kristus. Han älskar dig passionerat. Inte på avstånd. Trots att du och jag, precis som folket, gång på gång sviker, gång på gång gör fel, gång på gång väljer andra vägar, sätter oss själva först istället för honom, sätter oss själva först framför andra. Trots det så älskar han. Så envis kärlek. Sån galen och passionerad kärlek. Jag hoppas att du hör hans rop idag. Att du säger, Herre, jag vill vända mig till dig. Jag kanske varit bortvänd från dig. Jag vill vända mig till dig. Jag vill ta emot din kärlek och jag vill ge dig min. Jag vill också ge dig en sann Guds tillbedjan där mitt liv inte är delat. Där jag inte bara kommer på gudstjänst en dag i veckan utan jag är gudstjänst 7 dagar i veckan. Där hela mitt liv faktiskt tillhör dig. Det är inte bara en bekännelse, det är inte bara en sång som går över vid kyrkkaffet, försvinner som morgondis, utan hela mitt liv. Det är en sann tillbedjan. Och så vet jag att de gånger som jag ändå faller så står han där och säger, Jörgen, jag reser dig upp igen. Jag förlåter dig. Välkommen hem igen, så går vi en bit till. Han älskar envist och han älskar igen. Evangelium enligt Hosea. En älskande Gud som kallar dig till en sann tillbedjan och som förlåter dig när du faller.